kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över apostlagärningarna och vi har kommit till del 22. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då sänder vi det här i närradion på måndagar klockan 19. Alltså då del 22, här är Håkan Sundliden.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen då vi ska påbörja. Jag lovar inte utlova att vi gör färdigt Stefanus tal, alltså apostlärningarna 7. Därför att det är ju det längsta talet utav alla talen i apostlärningarna, av alla 24 talen. De har tagit rejält utrymme till det talet. Men det är som jag sa förra gången, att det är dels är det en sorts kristen sammanfattning av den judiska historien. Såna här sammanställningar utav Israels historia är inte helt ovanliga. De finns på flera ställen i Gamla testamentet, men det här är utifrån en kristen synvinkel. Så det blir lite extra intressant och lite extra komplicerat också, som vi kommer att se. Och dels så verkar det, åtminstone man får följa Michael Greens tankegång, som att det här är en viktig grundsten som läggs med tanke på den kommande missionen. För det som sker här i det här kapitlet och det som sker med Stefanus, och som finns inte bara i hans tal utan hela hans martyrberättelse, det är en av grundstenarna, grundmönstret för död och uppståndelse som sedan följer med i hela missionsskeendet. Men innan vi tar oss an själva talet, så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig och lyssna efter din röst. Herre, vi ber att det tal som är sammanställt här och som vi ska ta oss an, det tal som Stefanus höll inför stora rådet, att det också skulle få vara lärorikt, uppbyggligt, ett tal till oss. Herre, tack för att din vilja är densamma i alla tider. De principer som du handlar efter är de samma. Låt oss få lära känna dig något bättre den här kvällen. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Som sagt, vi ska ta oss an då Stefanus tal i Apostlärningarna 7. Ja, den första versen är ju då en övergång, kan man säga, från det som har stått innan. Eller en inledning till det hela. Där står: då frågade överste prästen, är det verkligen så? Kanske redan från början då ska påminna om att själva anklagelsen hittar du i 6 kapitlet, vers 13. Eller slutet på 11 versen och vers 13. I slutet på 11 versen så står det att de hade sagt: vi har hört honom tala hädiska ord mot Mose och mot Gud. Och i den 13 versen: sedan lät de falska vittnen träda fram som sa, den mannen slutar inte att tala mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga, Jesus från Nasaret ska bryta ner denna plats och ändra på de seder som Moses har gett oss. Så själva anklagelsepunkten är att Stefanus har talat illa om den heliga platsen och emot lagen. Alltså, det finns ingenting som vi konstaterade förra gången som handlar om Jesus. Han är alltså inte anklagad för att han har talat om Jesus eller för att Jesus skulle ha bluffat på något sätt, utan på helt andra punkter. Och så är det ju än idag, att när våra motståndare vill göra narr av oss eller anklaga oss, så är det sällan på punkten Jesus eller att vi tror på honom, utan det är oftast någonting annat. Och nu frågar alltså överste prästen, där Stefanus står inför stora rådet, om det verkligen är så här. Och då håller Stefanus ett långt tal som egentligen inte är något direkt försvarstal, för han försvarar inte sig själv. Och det är inte heller någon missionspredikan, för det handlar ju inte om Jesus, och det finns ingen uppmaning till omvändelse på slutet. Utan det ska, som jag sa, förmodligen förstås som en historisk berättelse. Kanske till och med vi ska förstå det som så att den första undervisningen som de kristna hade, för särskilt diasporajudar som inte kunde Gamla testamentet så bra, eller kanske inte kunde Gamla testamentet så bra. Och framförallt för hedningarna som inte kunde Gamla testamentet alls eller kände till det. För dem hade man en undervisning, och då gick man igenom den judiska historien. Tog en sån där sammanfattning. Att gå igenom femte Mosebok helt och hållet, det är ju ganska omständigt. Så att man hade små sammanfattningar som man presenterade. Och man kan tänka sig att det här är en sammanfattning av den undervisning som Stefanus brukade ha inför sina. Han var ju själv diasporajude och hade sina lärjungar. Och det här är den undervisningen som han gav dem. Och nu finns den i form av ett tal. Och i det här talet så kan ju då Stora rådet känna igen sig naturligtvis. Inte bara i helheten, att de känner igen att det är en utläggning av Israels historia. Utan de känner igen det också i detaljer. Och framförallt så skulle de ju naturligtvis reagera om Stefanus har någon liten utläggning någonstans i någon detalj som inte rimmar med den judiska traditionen, utan där det är vinklat på ett kristet sätt. Och vi kommer nog till några sådana ställen. Det här talet, det är efter den här inledande frågan, kan man säga, uppdelat i några större avsnitt. Och vi ska ju inte gå igenom talet i detalj, men det tar nog sin tid i alla fall att gå igenom det, för att det finns några detaljer som jag vill dyka ner lite extra på. Men de stora delarna, det är ju från vers 2 där talet börjar till och med vers 8. Och där läggs grunden för talet, och grunden är det löfte som Gud gav till Abraham. Och som hela det judiska folket levde på och väntade på uppfyllelsen av. Sen i vers 9 till och med 16. Där lyfter Stefanus fram Josef. Och berättelsen om han som kastades i brunnen och som hamnade nere i Egypten. Och att han lyfter fram Josef och inte någon annan person, det är naturligtvis att han har ett syfte med hela det här utkastet, berättelsen. Han vill visa nämligen hur Josef behandlades, hur han förvisades till Egypten. Han såldes som slav till Egypten. Det är liksom en huvudpoäng i det här talet. Det är en huvudpoäng därför att så har Israels barn gjort gång efter annan, gång efter annan. Och det är därför han vill lyfta fram det här särskilt. Sen ifrån vers 17 till och med 43 så är det Moses historia. Det är ganska långt avsnitt, och det ska vi förstås gå igenom, ja. Och sen vers 44 till och med 50, där talas det om tabernaklet och om templet. Och både det där avsnittet om Moses och ännu mer det avsnittet 44-50 som handlar om tabernaklet och templet lyfts fram på det här sättet, därför att en av anklagelsepunkterna var ju att Stefanus skulle ha talat mot templet, mot denna plats. Så han diskuterar ganska ingående i talet vad denna plats är. Denna plats var ju Sinai, men nu är det Jerusalems tempel. Och hur har det blivit så? Och dessutom så uppenbarar sig Gud på andra platser också. Så det här uppehåller han sig ganska länge vid av det skälet. Och sedan så avslutas talet då i vers 51 till och med 53 med själva anklagelsen. Det är så att säga, där slår han sista spiken i kistan så att säga. Men man kan säga att det inte bara är en avslutande anklagelse, utan han blir avbruten. De släpper ju ut honom och stenar honom när han kommer till den punkten. Så det är klart, om man skulle tänkt sig en fortsättning, så kunde det ju ha varit så att Stefanus i sin undervisning, om än inte här i talet, för här blev det ju ingen fortsättning, kunde ha kommit in på Jesus som uppfyllelse av allting och avslutat med att nu ska vi omvända oss och tro på honom. Låta oss döpas och så anslutas till församlingen. Och då hade det varit en missionsförkunnelse. Men nu kom man inte så långt. Och det var kanske som sagt inte heller meningen. För det skulle man i och för sig kunna ha tänkt sig att Lukas hade fått med det också. Lukas som har skrivit det här. Men Nu är det som det är. Och då ska vi ta en del i taget här i Stefanustalet. Och vi får börja då med löftet till Abraham. Och jag tror vi läser hela avsnittet på en gång, alltså från vers 2 till och med 8. Stefanus svarade: bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien, innan denne bosatte sig i Haran, och sa till honom: lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldéernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen mark i landet, inte så mycket som en fotsbredd. Men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom, trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa: hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras, och man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som de kommer att vara slavar under ska jag döma, sade Gud. Och sedan ska de draga ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak, som han omskar på 8:e dagen. Och Isak födde Jakob, och Jakob de 12 stamfäderna. Man kan säga att det här då, som handlar om löftena till Abraham, det är en sorts sammanfattning av första Mosebok kapitel 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Så ett ganska långt avsnitt i första Mosebok är sammanfattat i de här orden. Och då är det precis som vi har konstaterat så många gånger tidigare, det är vissa saker som inte kommer med. Och det är vissa saker som kommer med. Och de som kommer med, de kommer ju med därför att Stefanus ville ha sagt det. Det finns ett syfte med det naturligtvis. Så därför så finns det flera saker här som är viktiga. Och det första som är viktigt, ja, ni märkte kanske att jag betonade där, de där orden i slutet på 7:e versen. När Gud säger till Abraham att folket ska befrias från Egypten, och så ska de dra ut från Egypten, och så ska de tjäna honom på denna plats. För det var ju anklagelsen att Stefanus undergrävde denna plats, alltså templet. Och därför så ska vi nog förstå det här talet, och inte minst det här avsnittet, med det som utgångspunkt. Och då så börjar Stefanus med att säga i den andra versen: bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader och så vidare, Abraham i Mesopotamien. Det vill säga, Gud uppenbarade sig på en annan plats. Så han antyder här nu att det är alltså inte bara i templet som Gud uppenbarar sig. Han uppenbarade sig för Abraham på en annan plats. Här kallas Gud för härlighetens Gud, och just det uttrycket, det finns i Saltaren 29. Ja, jag läser där. För Saltaren 29 är en lovsång till den härlige guden. Och till den Gud som råder över allt skapat, som råder över himmelen, och som råder över jorden, och som råder över vattnen. Ni ser till exempel om ni har Saltaren 29, vers 3. Herrens röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar. Herren över de stora vattnen. Herrens röst är mäktig, hans röst är majestätisk, och så vidare. Där har du i den här översättningen, så står det: Gud den härlige dundrar, alltså härlighetens Gud. Han kallas för den härlige. Och han regerar över allt skapat. Luften, jorden, vattnet, himlarna och jorden. Och därför så tror jag att Stefanus börjar i den änden. Alltså han säger inte bara att Gud inte är begränsad till templet, utan han uppenbarade sig för Abraham på en helt annan plats. Och egentligen med det här uttrycket så kunde han uppenbara sin härlighet precis överallt. Så han tänker mycket, mycket, mycket större än vad de som anklagade honom tänkte. Dessutom så står det så här. Gud säger till Abraham i vers 3 att han ska lämna den platsen. Så här, det här är säkert skälet till att Stefanus har med, börja på det här sättet och ha med det här citatet. För att även om de då skulle kunna ställa upp på att ja, men det är klart, det var ju en härlighetens plats då och templet var ännu inte byggt, så drar han alltså till med det som faktiskt hände också. Gud sa till Abraham, du ska lämna den här platsen, du ska gå till en annan plats. Och det där med att han ska gå till en annan plats, det kommer som sagt vara igen där i slutet på den sjunde versen. När Gud säger att de ska dra ut ifrån Egypten. Då har vi kommit längre fram i Israels historia. Men de ska dra ut, befrias från Egypten, och ska de tjäna honom på denna plats. Då visar det sig att, ni ser citatet där i vers 6 och 7. Detta är vad Gud sa, står det i vers 6. Och så kommer det ett citat ifrån första Mosebok 15:13. Om du håller kvar fingrarna där och tittar vad som står i första Mosebok 15:13, så ska du upptäcka någonting. Om jag nu läser ifrån Apostlärningarna 7:6 eller jag läser ifrån första Mosebok 15:13, spelar alltså ingen roll, för det står samma sak. Men jag läser då ifrån första Mosebok 15:13. Herren sa till Abraham: det skall du veta, att dina efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där skall de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan skall de dra ut med stora ägodelar. Och där slutar jag läsa. Om du då tittar, nu har jag läst det som står i Apostlagärningarna 7:6. Så står det i Apostlagärningarna 7:6 och 7:7. Men det är folk som kommer att vara slavar under skulle jag döma. Och så avbryter Stefanus citatet där. Sade Gud. Och sedan ska de draga ut med stora ägodelar, stod det i första Mosebok 15. Men så står det inte i citatet. Utan i citatet står det: och tjäna mig på denna plats. Det som har hänt här, det är att det är två saker som är möjliga, men om vi tar det som ligger närmast till hans. Det som har hänt här, det är att Stefanus citerar från två olika ställen. Han citerar från första Mosebok 15:13. Utom den sista biten här, där det står att de ska tjäna honom på denna plats. Det är ett citat ifrån andra Mosebok 3:12 och en helt annan berättelse. Och så kan man göra när man befinner sig i Nya testamentet. Om jag skulle vilja ha något sagt till er, så kan jag citera ett bibelord ifrån Saltaren och ett annat bibelord ifrån Matteus. Jag kanske ställer samman två bibelord för att stryka under och lyfta fram det jag vill. Det är ju inte så konstigt. Det är precis vad han gör här. Och det där var ett ganska vanligt sätt. Om man är en bibelkritisk forskare, så kanske man skulle ha lite svårt för det där. För då skulle man tycka kanske, åtminstone om man var en dålig bibelforskare, skulle man tycka att ja, men här har Stefanus fuskat. Eller så här kan man väl inte göra. Men det är precis vad man kan i den judiska miljön. Så det är inte citaten var för sig eller deras sammanhang som är det viktiga. Utan det viktiga är vad Stefanus vill säga. Och det Stefanus vill säga, och det är ju svaret på anklagelsen också som han är utsatt för, det är att Gud har gett Abraham ett löfte, och enligt det löftet så ska de dels hamna i främmande land, men sedan så ska Gud ge dem en ny plats. Eller som det finns redan här i början då. Abraham är på en plats men kallas till en annan plats. Och då skulle man kunna tänka sig förlängningen, även om inte det står här, skulle man kunna tänka sig, ja, det här templet är jättebra, Jerusalems templet, men nu kommer Gud att kalla oss till någon helt annans land. Så han vill bara visa att man kan inte vara så statisk så att man binder fast Gud vid Jerusalems tempel eller någon annan plats. Samtidigt så får han ju inte förneka att Gud är Jerusalems tempel. För det är han ju. Så här är en balansgång att gå för Stefanus. Den här tanken att man kallas från en plats och går till en annan är... Det är ju det som kallas för uttåget. Vi säger bara uttåget. Och då tänker vi på uttåget ur Egypten. Hela andra Mosebok handlar ju om det här. Hela andra Mosebok. Moseböckerna har ju fått namn på latin, som ni säkert vet. Så att den första heter Genesis, som betyder begynnelsen. Den andra Moseboken heter Exodus, uttåget. Och det här med uttåget är en central tanke i den judiska tron. Det vill säga att man inte bara, skulle jag vilja säga, inte bara att Israels barn kallades ut ur Egypten till det heliga landet, till löfteslandet. Utan att det här är en princip att vi kan förflyttas från en plats till en annan. Att vi är rörliga är någonting som går igen på många ställen i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Jag tänker just nu, så associerar jag, även om det här inte är exegetiskt hållbart, så associerar jag ändå till när Jesus säger, så är det med var en som är född av anden. Alltså du hör vinden, du vet inte varifrån den kommer. Du vet inte vart den går. Du ser bara kännetecknen på att det blåser. Så är det med var en som är född av anden. Man ser inte början, man ser inte slutet. Man ser bara manifestationerna utav att man har en levande tro till Gud. Men man kan inte fånga in det i något mönster. Och det här är ingen okänd tanke för Stora rådet heller. Men Stefanus lyfter fram den här. Och han gör det naturligtvis med ett syfte. Han ska försvara sig mot den anklagelsen att han inte till 110% begränsar sig till templet. Det här med uttåget och att gå ut, eller själva hänvisningarna till Exodus som princip, finns, har jag skrivit här, 120 gånger. Jag har inte skrivit om det i Gamla testamentet, men det är väl sannolikt i Gamla testamentet. Och sen har jag några bibelställen här som jag skulle vilja göra som en första lilla exkurs. Första Mosebok 12. Det är nämligen så här, och det är möjligt att jag har antytt det tidigare eller berättat om det tidigare, men en del saker tål att sägas mer än en gång. Och det här är väldigt speciellt. Det står i första Mosebok 12:1, då när Herren kallar Abraham. Herren sa till Abraham, gå ut, just de två orden, gå ut ur ditt land, från din släkt och din fars hus, och bege dig till det land som jag ska visa dig. Här finns ett uttryck på hebreiska som är ytterst ovanligt, som bara finns på 4-5 ställen i hela Gamla testamentet. Och varje gång det används, så används det på ett särskilt sätt, har en särskild betydelse. Jag vill att vi ska titta på de ställena. På hebreiska så står det lek leka. Och det går inte att översätta till svenska. Det är en ordlek, skulle man kunna säga. Om man skulle ändå översätta så skulle det bli gå ut till dig. Gå ut till dig. Läck, läck. Gå ut. Läcka är andra personens inglas till dig. Läck, läcka. Gå ut till dig. Och det är ju inte begriplig svenska. Det närmaste man skulle komma i sådana fall... Nu föregriper jag det som jag ska visa er, själva tolkningen. Det är i sådana fall att gå ut för din egen skull. Gå ut därför att det är någonting bättre som väntar på dig framöver. Det är syftet. Det här uttrycket lek leka är alltså anmärkningsvärt. Och nästa gång som det finns är i 22 kapitlet. Tror jag. Nu har jag inte kollat om det här, men jag säger tror jag därför att tanken finns här, men och jag tror att det är det uttrycket som används här. Det står här, sätts Abraham på prov av Gud, och Gud säger till honom, vers 2, gå ut till Moria land och offra Isak som brännoffer på berget. Det skulle ha samma uttryck, gå ut. Och det här, när vi läser det här, att han ska ta Isak och gå ut och gå till Moria land, då uppfattar vi det minst sagt grymt, obegripligt. Hur kan man göra någonting sånt? Men om det här uttrycket lekleka förekommer, jag har en liten reservation, men jag tror att det är samma uttryck som förekommer där, då betyder det att Gud säger till Abraham, ta Isak och gå ut, för jag har någonting fantastiskt som ska hända. Någonting stort ska ske. Om du tar Abraham och går till Moriaberg och offrar honom där, så ska du få vara med om någonting som du aldrig hade kunnat tänka ut själv. Och vi vet ju, vi som har facit annat, så blev det också. Så när Gud säger lekleka, så kanske de inte förstod vad det var för välsignelse som väntade runt hörnet. Men samtidigt så visste de att de skulle gå. Och Abraham gick ju, som vi vet, i tro på Gud med Isak till Moriaberg. Andra Mosebok 13:8 har jag skrivit upp vidare. Där står att husfadern ska förklara för sin son. Detta handlar ju då om, handlar väl om påsken här, va? Regler för påsken. Detta ska du förklara för din son. Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Lekleka, ut ur Egypten. När jag gjorde det välsignade uttåget. Men om ni tänker efter hur det var den där natten, så hade de ju fått stänga in sig i sina hem, och de hade fått inte bara slakta lammet, utan de hade fått stryka lammet på dörrposterna för att inte mordängen skulle komma in. Det var ju en fruktansvärd natt när straffdomen gick över Egyptens förstfödda. De levde i skräck, de drog ut i gryningen, och de hade faraos här efter sig, och de kommer till Röda havet och vet inte var de ska ta vägen. Så det var så lagom härligt. Men så skedde det oväntade. Gud beredde en utväg. Havet delar sig och de blir frälsta. Alltså det här skeendet. Från lidande död till välsignelse. Genom korset till uppståndelsen. Det är på samma sätt när det kommer till Jesus. Och han som fullbordar alla profetier. Som fullbordar alla tankemönster. I den natt då han blev förrådd. Tog han ett bröd som var hans egen kropp. Bröt sönder det. Hemskt. Men det blev för vår skull. Till välsignelse för oss. Sen har jag skrivit två stycken bibelställen. Höga visan och Hosea. Vi ska se här. Höga visan 2. Det har vi före Jesaja, inte efter det jag bläddrade, utan före Jesaja har vi Höga visan, efter Psaltaren och Predikan. Sen kommer Höga visan. Och Höga visan är, som ni säkert känner till, en dialog, en kärleksförklaring mellan brud och brudgum. Mellan, om man ska tolka det, så blir det mellan inte bara mellan brud och brudgum, utan det blir mellan Israels folk och Israels Gud. Eller om vi vill ha ett kristen förståelse av det, mellan Jesus Kristus som brudgummen och den kristna församlingen som bruden. Men här i alla fall så finns det här uttrycket lek leka, och det finns i andra kapitlet, vers 10. Fast här är det översatt på ett annat sätt. Men här vet jag att det är den här termen, den här ordleken som förekommer. Sammanhanget är det här. Att bruden ligger på sin bädd. Och väntar på brudgummen. Eller överraskas av brudgummen. Ni ser att i andra kapitlet, vers 8. Plötsligt så kommer brudgummen. Han springer över bergen. Han hoppar fram på höjderna. Min älskade är lik en gasell eller en ung hjort. Ser ni, står han här bakom vår vägg. Han blickar in genom fönstret. Han ser genom gallret in i huset där bruden nu ligger tillsammans med. Tillsammans med, hon har väl tydligen några väninnor där inne också. Och jag kan se det där för mitt inre, för att jag läser ju det här ur ett kristet perspektiv. Och då kan jag se hur Jesus kommer som den här som hoppar fram över höjderna lik en gasell. Det är den uppståndne Jesus som i uppståndelsens glädje kommer till sin kyrka och till sin församling. Och sen står det då i vers 10. Min vän börjar tala genom fönstret. Han står ju utanför. Så talar han in till mig som finns i huset. Och så säger han: stå upp min älskade, du min sköna, och kom. Och här finns då det här uttrycket lek leka. Lek leka, min älskade, min sköna. Stå upp och gå ut. Här översatt då kom ut. Eller gå ut. För här väntar en välsignelse. Det kommer igen sen i slutet på den 13:e versen. Stå upp min vän, min sköna, och kom. Lek leka. För här väntar en stor välsignelse. Det tragiska med Höga visan, när man läser vidare i den, det är ju att bruden i det här fallet inte står upp och inte går ut. Så hon lyder inte uppmaningen. Hörsammar inte. Och sen försvinner ju brudgummen, och resten här av Höga visan handlar ju om brudens frustration eftersom brudgummen är borta och hon inte kan hitta honom. Och jag ser den här bilden framför mig också, så som det är hos oss idag. Jesus, vi är församlingen, och skulle man tillämpa till exempel uppenbarelseboken, ni känner till de här 7 breven som handlar om församlingen i den yttersta tiden, så står det på ett ställe så här: se, jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst så kommer jag in till honom och håller måltid med honom. Det är en märklig vers den där i uppenbarelseboken, för han talar ju till församlingen, men han står själv utanför. Det kan alltså vara så att vi kan vara församlingen, vi kan vara en gudstjänstfirande gemenskap, men Jesus är inte mitt ibland oss, utan han står utanför. Och han kallar oss att komma ut. Eller att åtminstone öppna dörren och att han får komma in och fira nattvard med oss. Vad var det sista Jesus sa? Efter sin uppståndelse. När han talade, när han gav missionsbefallningen till sina apostlar. Och han sa, om jag får citera det på hebreiska: lek leka. Gå ut. Och gör alla folk till lärjungar. För det ligger en enorm välsignelse. När vi går ut. Och gör folk till lärjungar. En enorm välsignelse för dem. En enorm glädje för oss själva. Det är uppdraget helt enkelt. Det är det kristna livet. Uttryckt i handling. Och därför är det en tragedi utan dess like. För vi inte hörsammar det. Utan sitter i våra kyrkbänkar och säger till folk: kom in, kom in. När Herren har sagt precis tvärtom. Att vi ska gå ut till dem som är i nöd. och de som behöver oss. Nu kan vi ju bli lite nedstämda när vi tänker på vår egen situation. Så jag kanske ska påminna om att kristenheten runt om i världen växer mer än vad den någonsin har gjort i hela kyrkohistorien. Överallt i Sydamerika, i Afrika, i hela Asien går kristna ut med budskapet. Budskapet, evangeliets budskap har gått, kan man säga, från Jerusalem i stort sett först då till Västeuropa. Ryssland också, Västryssland kan vi väl säga då. Men sen har det gått över Atlanten till Latinamerika först. Och även till Nordamerika. Parallellt här också förstås till Afrika. Och sen har det gått runt. Och nu är det sista, på 1900-talet framförallt, så har ju evangeliet varit som starkast i Asien. Jag tänker på Kina, Asien. Och nu så talar de kinesiska kristna om hur de vill sända sina missionärer in i det och som återstår, alltså muslimska världen, arabvärlden. Jag hörde en siffra där man talar om inom Kinas kristenhet att man har som mål att sända 1 miljon missionärer in i den islamska världen. Och så kommer man tillbaka till Jerusalem. Men på något sätt så känns det som att vi har hamnat lite offside där uppe. Som om hedningarnas tid har gått i fullbordan här. Och att evangeliet nu ska tillbaka till Jerusalem. När det är sagt så tror jag fortfarande att det är så att där kristna församlingen går ut med evangeliet, för det växer, kommer ju nya generationer hela tiden, och de fattiga har ni alltid bland er, säger Jesus. Det finns alltid människor som är i behov av evangelium, av goda nyheter. Så länge vi som kristenhet lever i det uppdraget, så kommer naturligtvis människor att komma till tro på Herren Jesus Kristus och glädjen att fortsätta flöda i den kristna församlingen. Men jag tror att det är det minsta som krävs. Nog om detta, men det var som sagt var en liten parentes. Och när vi då kommer tillbaka till Stefanus tal, så kan man säga att de här tankarna finns också hos Stefanus. När han talar till de här förhärdade som sitter med i Stora rådet och som binder in allting i Jerusalems tempel. Och som inte kan tänka sig. Och det kunde ju inte de första kristna heller. Jag menar de första judekristna. De hade ju väldigt svårt för att Paulus förkunnade evangelium för hedningarna. Och att hedningarna skulle slippa att göra Moses lag. Det var ju den stora frågan. Så man gjorde ju allt vad man kunde för att hålla ihop. När de första kristna började gå ut med evangeliet, så gjorde man ju allt vad man kunde för att hålla tillbaka de första kristna. Och även judekristna som la större vikt vid lagen än vid evangeliet hade ju den hållningen att man ville hålla tillbaka. Därför så är det ju väldigt intressant att läsa hur de första kristna satte dit de här diakonerna, de här 7. De var ju alla 7 diasporajudar. Och man öppnade ju upp, så att säga, för den utveckling som vi här ser början på. Den utveckling som sen fortsätter i apostlärningarna 8. Med att en av diakonerna, Filippus, kommer till Samarien och förkunnar Guds ord. Och hur det sedan fortsätter att sprida sig via Galileen, via Paulus och Galileen ut över hela vida världen. Så det är väl det som Stefanus här försöker. Han har inte varit med om det skeendet ännu. Men han bär på det här att vi ska gå ut. Och han talar till dem att Gud inte alls alltid har varit knuten till en speciell plats. Jag sa det i slutet på vers 7. Att den sista biten på vers 7. Där det står. Och tjäna mig på denna plats. Jag sa att det där är sannolikt hämtat från andra Mosebok 3:12. Han har alltså plockat från 2 olika ställen. Och nu ska vi se vad som står i andra Mosebok 3:12. Vi ser då att det tredje kapitlet handlar om hur Moses vallar fåren åt sin svärfar Jetro. Ni känner till att han hamnade där ute i öknen. Han var ju 40 år och fick valla får. Men en dag så såg han en brinnande buske, en buske som brann utan att brinna upp i vers 2. Och då tänkte Moses i vers 3, jag måste gå dit och betrakta denna underbara syn, denna härliga syn, den härlighetens Gud som uppenbarar sig här. Och så känner ni väl till vad som händer här, dialogen, jag tror inte vi ska läsa allt det här. Det här sker förresten vid berget Sinai. Vid berget Horeb eller berget Sinai. Och så kommer vi till vers 11. Där Gud säger till Moses. Nej förlåt, det är Moses som säger till Gud. Vem är jag att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Och Herren säger, jag är med dig. Detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Eller på denna plats. Härifrån är det hämtat. Nu var ju det här väldigt viktigt för, alltså saken är den här nu att man kan tycka att det är stor skillnad på Sinai och Jerusalems tempel. Men sannolikt har det gått till så här, det kan ha gått till på några olika sätt. Men från den här berättelsen som jag har förts vidare från generation generation om att de skulle fira gudstjänst på denna plats, på detta berg Sinai. Så har det förts vidare. På denna plats, det blev ju ganska snart tabernaklet. För Gud tog ju sin boning i tabernaklet, ni vet det här tältet som de hade med sig i öknen. Han bodde på nådastolen som var locket på det här arken på kistan. Det var ju denna plats. Så att Sinai blev så att säga arken in i tabernaklet. Då blev det denna plats. Och denna plats som blev ett sorts tekniskt uttryck. Det följde ju med, därför att när Israels folk sedan vandrade genom öknen så bar de ju med sig denna plats. Och så småningom så skulle de då gå in i, skulle Josua som efterträdde Moses gå in i löfteslandet, och då hade han med sig arken, så hade han med sig denna plats. Och denna plats fanns då plötsligt i Israel, och så småningom så sammanlänkas den här traditionen som jag nu har beskrivit här med kung Davids bön i Psaltaren 132. Jag ska komma tillbaka till det här senare. Där kung David ber i en av Psaltarpsalmerna om att han ska kunna få ta Gud själv till en viloplats. Och vi vet att kung Salomo byggde en viloplats, nämligen Salomos tempel. Han efterträdde David och byggde de det här templet, och det blev då Guds viloplats. Och på så sätt så blev denna plats överförd till Jerusalems tempel. Så när man läser bibeltexten bara så blir ju denna plats Sinai. Men förstår man vad som har hänt i den judiska historien, och det förstod ju alla i Stora rådet. Då är denna plats alltså templet. Och det var ju det han var anklagad för att han hade talat hädiska ord mot templet, mot Jerusalems tempel. Så det hänger mycket väl ihop på så sätt. Här tror jag att vi lämnar just det avsnittet. Vi ska komma tillbaka lite grann till denna plats lite längre fram, för han återkommer till det längre in i sitt tal. Men här, när han först talar om själva utgångspunkten, löftena till Abraham, så nämner han bara i Apostlagärningarna 7:7 på slutet om denna plats. Och jag tror att vi kanske ska lämna det, för det här tog längre tid än jag hade tänkt mig. Sen så kommer då nästa avsnitt, alltså det om Josef och hur Josef kommer ner i Egypten och fångenskapen där. Då blir alltså det här avsnittet om Josef i vers 9 till och med 16. Det avsnittet blir ju en utläggning, kan man säga, av den första delen på den profetia som finns i verserna 6 och 7. För i vers 6 så hade ju Gud sagt att hans efterkommare ska bo som främlingar i ett land. Det är den ena delen av profetian. Den andra delen är att de ska tjäna på denna plats. Och berättelsen om Josef är en utläggning av hur de kom att bo som främlingar i Egyptens land och bli slavar där. Och det som sedan kommer när vi kommer in på Moses är, som jag sa, den andra delen av profetians uppfyllelse, nämligen hur de ska tjäna på denna plats och vad det innebär att tjäna på rätt plats. Så vi läser då vers 9 till och med 16. Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom. Lägg märke till de orden. Men Gud var med honom. Alltså Gud var ju med Josef också när han såldes. Också när han var i brunnen, när han såldes som slav och när han kom till Egypten. Och Gud verkade genom Josef i förhållande till farao och genom drömmarna och så vidare. Det är en poäng. Stefanus vill ju lyfta fram det att Gud är med också på andra platser. Så därför så skriver han så här, eller säger han så här i sitt tal. Gud var med honom och räddade honom ur alla hans lidanden. Han gav honom ynnest och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. Men hela Egypten och Kanaan drabbades av hungersnöd och mycket lidande, och våra stamfäder hade inget att äta. Fortfarande är Gud med dem. När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten sände han våra fäder dit en första gång. Andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, 75 personer. Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. De fördes till Sikem och lades i den grav som Abraham hade köpt för en viss summa pengar av Hamors barn i Sikem. Så Gud var inte bara med när de var i främmande land, utan han var till och med Josef på ett sådant sätt så att Josef kom att styra hela Egypten. Ja, men nu är det ju verkligen en stark påminnelse som han ger till Stora rådet om hur Gud verkar långt utanför någon speciell plats. De här verserna, särskilt verserna 11 till och med 14, 11, 12, 13, 14, fyra versar. Där återger Stefanus i stort sett första Mosebok, hela kapitel 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. I fyra versar så återger han åtta hela kapitel i första Mosebok. Och han får med allt det väsentliga. Det är ganska fantastiskt. Men det var ju en del av poängen när man sammanställde gjorde såna här sammanfattningar. Så är det klart att poängen var ju att man ska få med poängen, om man säger så. Men det är imponerande hur mycket han får med. Han får med hungersnöden som drabbade hela världen. Han får med att det fanns säd i Egypten. Han får med brödernas resor dit. Han får med att Josef gav sig till känna. Och han får med att hela släkten bosatte sig där. Kort sagt, han får med uppfyllelsen, hela uppfyllelsen av den första delen i profetian som Gud gav till Abraham. Hans efterkommande ska bo i främmande land. Men som sagt, det är bara första delen av profetian. Den andra delen av profetian, det är ju detta att de ska dra ut därifrån. Alltså själva befrielsen, själva uttåget, själva frälsningen. Och tjäna mig på denna plats. Och då kan man väl säga här att egentligen så börjar det ju inte förrän vid vers 20, så vi kan väl läsa bara 17, 18, 19 som en sorts övergång då till nästa avsnitt. Alltså från vers 17. När tiden närmade sig, ni känner in det uttrycket, när tiden var inne, när tiden kom till fullbordan, då sände Gud sin son. När tiden närmade sig, då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, Då ökade folkets antal och de blev allt fler i Egypten. Ända tills en annan kung framträdde i landet, en som inte kände till Josef. Och han, den nya kungen, gick fram med list mot vårt folk. Vårt folk, alltså Stefanus är ju helt förenad med de man talar med stora rådet. Det är inte så att det är vi och dem, utan vårt folk. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut sina nyfödda för att de inte skulle överleva. Alltså kors, lidande, död. Sen kommer då i vers 20. Vid den tiden föddes Mose. Och om vi då läser verserna, vi tar det här, det är ju ganska långt avsnitt nu från vers 20 till och med 43. Så vi tar en liten bit i taget, verserna 20 till och med 24 till att börja med. Vid den tiden föddes Mose och han var ett mycket vackert barn. Under 3 månader sköttes han i sin fars familj, och då han sattes ut tog faraos dotter upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Och Mose blev undervisad i Egypternas hela visdom, och han var mäktig i ord och gärningar. När han hade fyllt 40 år steg den tanken upp i hans hjärta att han skulle besöka sina bröder, Israels barn, som arbetade som slavar. Han fick då se hur en av dem blev illa behandlad, och han tog honom i försvar och hämnades honom genom att slå ihjäl egyptiern. Jag tror vi stannar där. Och konstaterar att här står det i vers 22 att Mose blev undervisad i egyptiernas hela visdom och han var mäktig i ord och gärningar. Men när man läser Gamla testamentet så står det inte att det gick till så. Ni känner ju igen alltihopa, det här med att han fiskades upp ur vassen. Mose betyder ju den som har blivit uppdragen ur vassen, den som har blivit räddad ur vassen. Det var därför han fick heta Mose. Det känner vi igen, och vi känner igen att han växer upp i fara och så. Men just de här sakerna, med att han blev undervisad i egyptiernas hela visdom, eller att han var mäktig i ord och gärningar, så står det inte någonstans i Gamla testamentet. Det är ju ingen stor sak. Men jag säger att, för det skulle kunna vara så att det är någon som slår upp nu till exempel Andra Mosebok 2, verserna 1-10, där det här står, så ser man att ja, men så står det ju inte. Det fanns naturligtvis från det att den här berättelsen skrevs ner, om det nu var Moses som skrev ner den eller om det var någon av Moses lärjungar som skrev ner den, det här de tvistade lärde, men när den skrevs ner så hade det ju naturligtvis traderats muntligt ett tag. Kanske i, precis som evangelierna, 4 olika versioner. I alla fall när det var nedskrivet så begränsades det ju inte bara till den här texten som var nedskriven, utan den muntliga berättelsen var ju svulstigare än den nedskrivna. På samma sätt naturligtvis med evangelierna. Det vi vet om Jesus, det är det som är nedskrivet, men det finns ju massor med saker som inte är nedskrivet. Vi har inte fångat in hela Jesus i evangelierna. Ett evangelium har inte fångat in hela Jesus. Det är därför vi har 4 olika, men inte ens 4 olika fångar in allting, såklart. På samma sätt med det här. Så det finns i den judiska traditionen olika traditionsfåror, olika berättelser som förs vidare. Och just det här då, som inte står då i Andra Moseboks andra kapitel, får man nog hänföra till de här berättelserna. Så berättades det att Moses hade blivit undervisad i egyptiernas hela visdom, och att han gjorde tecken och under. Jag tror att Stefanus, som vi kommer att se här, som jämför Moses och Jesus med varandra, vill lyfta fram det här med tecken och under. Moses gjorde tecken och under. Jesus gjorde senare också tecken och under, men ännu mäktigare. Han fullbordade det där med tecken och under. Det var väl en detalj i och för sig, va? Men när vi kommer till vers 25, då händer någonting som är väsentligt för det här talet. Jag förstår, då, det handlar alltså om hur Moses nu vill ta kontakt med sina bröder. Han vet ju själv att han har judiskt påbrå, att han hör hemma bland Israels barn. Och nu så trodde Moses i vers 25 att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom hans hand. Men det gjorde de inte. Det som jag tycker är intressant med den versen, det är ju att här har inte Moses ännu mött Gud i den brinnande busken. Det här är ju innan han flyr ut dit. Det kanske fanns, alltså kallelsen fanns där i Moses redan från födseln. Kallelsen fanns där, han hade kärleken till sitt folk. Han kanske aldrig hade sagt det till någon, men ändå tänkt tanken att Gud ville rädda dem ut ur Egypten genom hans hand, genom Moses hand. Här finns alltså från och med den här 25:e versen så har Stefanus, kan man säga, två huvudspår. Det ena huvudspåret, och här, därför är vers 25 en brytpunkt. Det ena huvudspåret, det är att Gud vill rädda dem. Han vill befria dem ut i Egypten. Han vill rädda människorna. Det andra huvudspåret, det är det som står i andra delen av samma mening. De ville inte. De ville inte lyssna på Moses. De ville inte lyssna på Gud. Det är de två huvudspåren. Det här mönstret går ju igen. Det går igen i Jesu liv. Det går igen i våra dagar också. Gud vill, men människor vill inte. Och om någon människa skulle vilja, då är det ett mirakel som har skett. Men sådana sker ju, som vi vet. Sen efter det här då, nu har vi inte så mycket tid kvar, men vi får nog börja i alla fall på det. För nästa avsnitt är då versarna, vi ska läsa färdigt innan vi kommer dit. Nästa avsnitt är, tänkte jag, från vers 30, men vi ska läsa då vad som händer där från vers 26 till och med 29 först. Nästa dag, då kom han på några av dem när de slogs, och han försökte få dem att bli sams. Han sa, ni män, ni är ju bröder, varför gör ni varandra illa? Men den som hade handlat orätt mot sina landsmän stötte undan Moses och sa, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig så som du dödade egyptiern igår? Alltså det här är ju en utläggning på det som stod där, den andra huvudspåret, att de ville inte. De stötte undan Moses, står det i vers 27. De sa, vem har satt dig till ledare och domare över oss? Så sa man ju till Jesus också. Så kan man säga än idag. Och det som händer då i vers 29, vid de orden flydde Moses. Och han levde sedan som främling i Midjans land, där han fick två söner. Sen kommer då nästa avsnitt från och med vers 30, men jag tror inte att vi börjar på det, utan jag gör istället en liten not här så jag vet var vi ska börja nästa tisdag. Och så stannar vi med de här, med det som vi har sagt hittills. Och nu har vi lagt en ganska så god grund för det som ska hända här framöver i talet.
Du har fått lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var Apostlagärningarna, bibelförklaringen är över och vi hörde del 22. Vill du höra dig Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Här efter så kommer sändningen från Radio MF, du får lyssna till deras söndagsgudstjänst. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, och det var Bibeltimman du har lyssnat till från Värnamo församlings närradio. Ha en bra vecka.